Vi fortsätter vår gudstjänst med att Ida ska predika för oss.
Vi fortsätter att be. Tack Jesus att du är här. Tack att du är här för att du vill möta oss var och en. Herre, du har ett ärende till oss den här dagen. Vi tackar och prisar dig för det. Låt oss vara lyhörda för ditt tilltal. För anden, för det du vill säga idag, Herre. Tack för att varenda en är så viktig för dig. Ingen är glömd, ingen är okänd. Du känner oss var och en. Du längtar efter oss alla. Amen. Vi går nu in i ett litet nytt tema. Vi har precis avslutat Lukas 4, där vi har hållit oss under en längre tid, större delen av våren. Och nu i maj så är rubriken Anden och vårens månad. Det är väl en fantastisk rubrik. Eller hur? Eller? Ja, jag tycker den är liksom så lite poetisk. Maj är kanske den månaden som jag tycker allra mest om. Och jag tror inte jag är ensam. Jag tror det är många som tycker om maj. Nu bara går man och väntar på att syrenerna ska börja blomma, äppelblommorna, och sen brukar pionerna komma lagom därefter. Och det är liksom bara sådär som man vill plocka in hela trädgården. Det är så ljuvligt. Och i den här tiden så firar vi också pingsten, då lärjungarna tar emot den heliga ande som gåva. Och det är liksom lite epicentrum. Det är det som den här tiden och de här predikningarna kommer liksom handla om. Anden som kommer till oss. Rubriken för dagens predikan är anden och omvändelsen. Och jag vet inte vad ni får för tankar när man säger ordet omvändelse. Ni kanske tänker på er egen, om ni har någon sådan. Just nu så läser jag en spännande bok som handlar om hur muslimer världen över får påhälsning av Jesus i syner och drömmar som liksom radikalt förändrar deras liv. Min egen omvändelse är inte så radikal. För mig så var Jesus känd från modersmjölken. Hela min familj och min släkt är troende och tillhört församlingar. Jag är uppvuxen i ett litet missionshus på landet där mina föräldrar tillhörde. Så söndagarna spenderades i det här lilla missionshuset med en stor Jesus-tavla. Det var en liten församling, kanske 11 medlemmar. Och mina föräldrar var yngst, så var inte så mycket barn. Så det var många söndagar som jag ritade mig igenom. Men vi hade också söndagsskola som min mamma höll för barnen i byn och grannbyarna. Så det fanns ändå barn med liksom emellanåt. Så det där med att Gud fanns, det var liksom inte så stor fråga för mig. Jag tror första gången jag liksom frågade eller sa att jag ville följa Jesus, då var jag 5 som jag minns. Jag frågade, kan man säga ja till Jesus fast man är barn? Och då sa jag, ja, det kan man. Och så minns jag att jag sa att jag ville följa Jesus. Men det är ändå sen som jag betraktar att jag blir en lärjunge, eller när jag liksom, det är först när jag är tonåring som det blir liksom, jag känner att min vandring med Jesus tar sin början. Och det är liksom när jag börjar förstå att man kan ha en personlig relation med Jesus. Och jag tänker att det är anden som manar mig dit, som för mig in i den liksom insikten, men också i den längtan att söka honom. Jag minns ungdomssamlingen när vi sjöng lovsång. Jag blev så berörd att det var en sån härlig, fantastisk närvaro som jag kunde inte riktigt beskriva. Jag minns när jag var på läge och det var frivillig andakt och hur hela jag bara visste att där vill jag vara. Och man ville nästan inte lämna när det var slut, för det var så speciellt. Anden som manade, anden som förde mig in i något nytt. Men jag minns också Rällingsås när jag är med på ett bönemöte. Och det är sånt liv i det där rummet. Jag sitter och ber också och blundar. Men så tänker jag så här, jag måste titta. Vad gör alla? Det låter som de är uppe och står. Eller? Nej, men alla satt. Men det var som att de hade någonting. Liksom. Och då blev det också den där, det där. Vad är det de har? De har något liksom som jag inte har än. Och så kom den här längtan. En längtan som liksom växte. Och som till slut mynnar ut i att jag tar beslutet att döpa mig när jag var 15. Och sen dess har jag följt Jesus. Och den där vandringen ser ju lite olika ut. Det finns olika tider, olika årstider som Gudnäs sjöng med Jesus. Ibland är det som att man går hand i hand. Han är sådär jättenära. Och ibland är det som att det är öken. Och man undrar om, Gud, varför har du övergivit mig? Vandringen som kan se så olika ut i olika tider. I Markus evangeliet 1 och vers 15 så står det, tiden är inne. Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet. Och i Apostlagärningarna 2 och 38 står det, omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den heliga ande som gåva. Och lite längre fram i apostlagärningarna så står det, en lång tid har Gud haft överseende med okunnigheten. Men nu ålägger han människorna, alla och överallt, att omvända sig. Omvändelse, detta ord som vi säkert har alla olika relation till. Grundordet, alltså i grundtexten, är metanoia. Och det har att göra med sinnesändring att göra. Och man kan säga att 300 år före Kristus och ungefär 100 år efter Kristus så använde man det här ordet när man skulle beskriva att ändra åsikt eller att liksom ändra sitt hjärta. Alltså att ändra riktning efter att man hade hört något. Alltså att tänka om, tänka annorlunda. Att göra en 180-graders sinnesändring. Det är vad omvändelse har att göra med. Men man har också under historien missbrukat det här ordet. Man har bytt ut det och det har kommit att få andra innebörder. Bland annat botgöring som har stökat till det ganska mycket. Där vi tror att vi kan göra något för att få ta del av Guds nåd. Vilket inte är sant. Inget vi kan göra. Det är något vi får ta emot. Precis som Augustinus betonar. Kyrkofadern och teologen och filosofen. Som säger just det att omvändelsen är en gåva. Det är inget som vi kan prestera. Du och jag, vi är ju skapade till Guds avbild. Har ni funderat ibland på sådär, hur ser Gud egentligen ut? Va? Om vi får titta lite på varandra, då får vi en uppfattning. Men redan från begynnelsen så kan man säga att det finns en spänning mellan avbilden och likheten. Peter Halldorf skriver så här. Människan kan inte bli Guds avbild i högre grad än hon är. Men avbilden kan alltid mogna till större likhet med urbilden. Hängde ni med? Människan kan inte bli Guds avbild i högre grad än hon redan är. Men avbilden kan alltid mogna till större likhet med urbilden. Synden i våra liv, det har att göra med att vi har vänt oss bort från Guds vilja. Men när vi säger ja, när vi säger jag vill följa dig, jag tror på dig och jag vill gå efter dig, då börjar en förvandling i våra liv. Ett omformande. Gud börjar ställa saker till rätta. Han vänder oss rätt. Och det är ju vårt eget viljebeslut. Det är där det börjar. Att säga vårt ja. Att ge uttryck till honom att jag är villig att lyssna till dig. Att ta in det du säger. Att underordna mig dig. Att med hela mitt liv få ära dig och försöka gå din väg. Jag kommer snubbla. Jag kommer göra fel. Men han har lovat att vara med oss. Som ni förstod här inledningsvis så var min omvändelse inte så radikal. Jag har inget sånt här tillfälle kan säga, då beslutade jag mig. Det liksom var en process. Ett långsamt formande som ledde fram till ett beslut. Men en del är med om ett sånt där radikalt möte som kan säga dag och datum. Och så vet de, då tog jag beslutet. Då skedde det en 180-graders liksom vändning i mitt liv. Sebastian Staxet är ju till exempel en sån person som man får det intrycket av. Även om man också när man läser hans bok låter se att det är inte så att allt ställs rätt på en gång. Utan gradvis så korrigerar Gud i hans liv. Och han liksom kan få liksom börja en vandring i efterföljelse till honom. Där hans liv mer och mer kommer att likna grundbilden, urbilden. Jag fick en gång en bild som jag vill dela. Den har delats flera gånger. Men jag tycker också den säger någonting om det Gud gör i våra liv. När vi har sagt vårt ja. Och det är bilden av Gud som skulptören. Och vi som får vara skulpturen som han täljer och formar på. Han gör det med precision och varsamhet. Inte i någon hast. Den bilden återkommer jag ofta till. Jag tänker att det är precis så han gör och jobbar i ditt och mitt liv. Han gör med sån respekt. Och vi är så värdefulla för honom. Precision täljer han fram. Den bild som han såg framför sig när han skapade oss. Låt er förvandlas. Upprepar ju Paulus gång på gång. Och denna pågående förvandling är ju inte i sig självt ett ändamål. Men det syftar till att vi ska bli oss själva. Det vi var skapta för från början att bli. Alltså ett återsken av Gud. Och därför kan aldrig den här förvandlingen handla om att vi ska dra oss själva i håret och skärpa oss lite till eller göra en ytterligare ansträngning. Utan att vi får liksom låta oss föras av anden. Anden som hjälper oss, som drar oss närmare Gud. Peter Hall beskriver ju också hur vi får gå in i den här gudomliga dansen. Där vi bjuds upp av den heliga ande. Och det är så viktigt att vi förstår att det inte är vi som gör förändringen. Augustinus har beskrivit det med de här orden. Som att Gud är den som säger så till oss. Jag ska inte ändras i dig utan du ska ändras i mig. Och när Jesus säger var fullkomliga som är fader i himlen. Så ska vi inte uppfatta det som att vi ska bli färdiga. För vi är ständigt i rörelse. Vi är inte de samma idag som igår. Vi lever i ett blivande vars mål är utan slut. För Gud är oändlig. Och då kan inte vårt mål, eftersom vi ska likna honom, liksom innebär att vi kan komma fram. Utan vi, det är liksom ett ständigt pågående arbete. Process. Och så har vi ju det här uppdraget som kan kännas lite hisnande ibland. Just att gestalta. Att visa på Gud i den här världen. Ett omöjligt projekt om det inte vore för anden som har kommit till vår hjälp. Det grekiska ordet för anden i Bibeln är parakletos. Och ordagrant så betyder det att stå vid vår sida. Och ordet används också för någon som tröstar och hjälper oss. Precis det som är andens uppgift och som anden också har som namn, hjälparen. Anden kommer ju och vägleder oss och hjälper oss. Det kan vi läsa om i Johannes 16 och 13. Och det tror jag vi också har fått erfara i våra liv. Anden ska föra oss in i hela sanningen, står det. Till han ska inte tala av sig självt. Utan allt det han hör ska han tala. Och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Men jag tänker också att det här med anden som vi får ta emot. Den kommer inte ta sig ifrån oss. Men det finns alltid en dragkamp. Kan ni känna den i livet ibland? Det är någon som hela tiden vill få oss ur kurs. Som vill få oss att tappa riktningen. Som vill få oss att tappa balansen. Som hela tiden vill titta på, men det där har inte jag, det där kan inte jag. Och vad jag skulle vilja göra det och det och ha de där sakerna. Och jag borde vara så mycket mer bättre. Och ja. Helt plötsligt får vi mål och vi får värderingar som kanske inte alltid står i linje med det Jesus förkunnade. Den där dragningen som vill få oss ur kurs, ur dansen. Och jag tänker att det är då det är så viktigt. Dels att vi liksom är medvetna om den där. Det är någon som hela tiden liksom drar oss bort. Som vill säga, ah, du är inte värd att få kallas Guds barn. Du gör ju det där och vem tror du att du är? Då är det viktigt att påminna sig om att omvändelsen, du och jag först och främst, är en gåva vi har fått ta emot. Var en av oss, ingen av oss har gjort förtjänta av det. Men jag tänker också att det är just därför så viktigt att vi också skapar plats och utrymme i vårt liv för att söka Herren. Jesus gjorde det, han drog sig undan. För att vara i stillhet inför Herren. Jag tänker att de där platserna är så viktiga. För det är platser som hjälper oss att hålla kurs. Som hjälper oss att korrigera våra liv. Att ställa om kompassen. Att hålla riktningen. Jag tänker att det finns olika sådana platser. Gudstjänsten är en sån plats. Hemgruppen kan vara en sån plats. Men också i din ensamhet. Den platsen som du kan hitta. När du är själv med Herren. Där du kanske får stänga av bruset. Vi har ju så mycket brus omkring oss. Det är svårt ibland att uppfatta Gud i det bruset. Men om vi gör det. När vi ger Gud det platset och det utrymmet. Så lovar jag att han kommer ta tillvara på det. Och han kommer leda dig. För omvändelse är något som vi får leva med hela livet. Vi kanske har en gång när vi har sagt vårt ja, när vi har låtit döpa oss. Och det är inte så att vi behöver gå och vara oroliga och tänka, är jag verkligen kristen? Det är inte så jag menar. Men att liksom hela tiden på något sätt få överlåta oss och säga, ja men Jesus, jag följer dig. Varje dag får vi ta ett beslut. För det är så många som vill dra oss bort. Det är liksom någon som vill dra oss bort från det där beslutet. Så får vi påminna oss om det där. Vem vi tillhör, vem vi följer. Och den där inbjudan att följa honom, den finns och erbjuds varje dag. Den finns här idag. Om du ännu inte har sagt ditt ja till honom, så finns det möjlighet att säga, Jesus, jag vill följa dig. Jag vill ge mitt liv till dig. Jag vill ändra om. För jag förstår att det liv jag lever är inget liv som leder liksom mig närmare dig. Det leder mig bort från dig. Jag vill ändra kurs. Jag vill underordna mig dig. Jag vill upphöja dig som herre i mitt liv. Och jag vill säga mitt ja. Den möjligheten finns idag. Den finns här och nu. Den finns också varje dag. Jesus står alltid där med sina utsträckta armar till oss. Och säger, kom och följ mig. Och du som känner att du har följt länge, men känner lite kuvad. Den bilden såg jag för många, många år sedan. Hur jag tror att Jesus har kommit för att han vill upprätta sin församling. Han vill att vi ska liksom gå från den här liksom läget till att sträcka på oss i vår fulla potential. För han har gjort det möjligt. Allt är förberett. Han vill att vi ska leva fria liv i honom. Och känner du dig kuvad, böjd, fördömd, kanske av dig själv, av någon annan, ta tillfälle i akt idag. Kom till förbön eller när vi nu snart ska dela nattvard. Be att Herren ska lossa det oket som du bär på. För han vill att du ska få stråla. Du ska få sträcka på dig i din fulla potential. För det är du värd. Det är därför det är det han har dött för. Att vi ska få hela liv. Tack Jesus att du är här. Tack att du har kommit för att du vill möta oss var och en. Tack att vi varje dag får ta vårt kors och följa dig. Genom snåriga skogar och höga berg och djupa dalar. Men också på gröna ängar. Tack att du tar din hand och leder oss på rätta vägar. Och tack för inbjudan till dig att svara ja på din kallelse. Kom och följ mig. Gäll oss var och en. Ingen är undantagen. Alla är välkomna. Och priset har du betalt med ditt eget blod. Inget kan du och jag göra. Jesus, vi tackar och prisar dig för det. Och så ber vi för alla de där sakerna som vill åläggas oss. Som vill få oss att liksom gå böjda och kuvade. Som vill få oss att tro att vi inte är värda din nåd. Herre, kom och förlös oss från det. Och låt oss få ta emot din kärlek. Som är allt det vi behöver. Nu lägger vi resten av den här gudstjänsten i dina händer. Kom Herre och var oss nära. Amen.